Hej igen. Lyssna inte om du är föräldrar, nära släktingar och så vidare. Kul att de som har lyssnat har lyssnat. Inte i närheten av lika många lyssningar som på senaste avsnitt som på första avsnittet. Jag förmodar att Simon Gärdenfors-effekten gav mig lite för höga förväntningar. Men jag vill uppmana, om ni tycker om den här berättelsen, podden, får ni jättegärna tipsa folk om den, dela den. Jag funderar till och med på att försöka ordna någon så här alternativ till crowdfunding där man får någon slags förmåner om man delar och sprider den istället för att om man ger pengar. Men jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Ja, nu kör vi igång.
Jag tycker om att se den första gången jag blev medveten om kvinnor var på glansiga blad. Jag tycker om att se ävligt offer för tv:s ändlösa hudkavalkad. Jag tycker om att känna, om att känna, om att känna. Känna på mig själv när ingen annan är hemma. Jag längtar hellre efter sånt som inte finns än det jag inte får. Jag tycker om att vänta precis när det ska hända.
Den där, den är rätt lång. I samband med mina inlägg i specialisterna podcast eftersnacksgruppen på Facebook hade jag blivit inbjuden till en annan grupp, Parkliv. I retrospekt kan jag säga att Parkliv definieras utifrån att medlemmarna inte enkelt kan definieras på något annat sätt. Nej, det låter pretentiöst. Mer korrekt är kanske att den samlar folk som inte känner någon allmän beröringsskräck. När jag hamnade mitt i vimlet var det mest förvirrande. Jag läste mig till att den hade en koppling till vissa poddar. Den öppna rasisten Daniel Lampinen hade en hedersplats mitt i allt. En annan central figur hette Robert Huselius. Lika mycket info som det fanns om Lampinen fanns inte om denna mystikens man, men jag läste mig till att han var far till en tonårig dotter, hade Aspergers syndrom och hade tidigare haft en podcast med den öppna rasisten. Han verkade mer svårgenomtränglig. Hur som helst togs jag emot med öppna armar. Fast hela gruppen gav mig en olustig känsla. För det första kändes det som att de flesta uttryckte enligt mig obehagliga åsikter åt alt-right-hållet. Jag började skriva lite med en medlem, Matilda, som jag såg hade gått på samma gymnasieskola som jag. Hon sa sig ha gått från vänster till höger politiska åsikter, på samma sätt som K. Svensson. Jag kunde inte riktigt säga samma sak. De ängsliga vänsteriströnderna satt fortfarande kvar. Men jag höll med henne om att oavsett hela Kringland Gate var det svårt att ogilla skandalkomikern. Men för det andra gav hela grejen, gruppen alltså, den gav mig konstiga vibbar helt enkelt. Att det fanns en sluten grupp på Facebook där diverse medlemmar jag kände igen från andra grupper var med. Det påminner mig om när jag såg A Beautiful Mind, en stor konspiration, ett slutet sällskap jag hade blivit invigd i. Jag kände en overklighetskänsla som jag upplevde då och då under den här tiden. En rest från snedtrippen med stort S. Hittills var jag inte fullvärdig medlem, kände jag. Men det skulle jag komma att bli ganska snart. Jenny skrev till mig på morgonen 2 dagar senare när hon var på jobbet. Hon skrev först. Det hände mig otroligt sällan. Hon skickade en bild på sig själv på kontoret i en av sina randiga tröjor, glasögon och sitt vackra ansikte. Hon var trött. Höll en kopp kaffe. Det var jag också, trots att jag hade sovit länge. Under den här perioden pluggade jag en strökurs retorik A på Södertörns högskola. Den var inte mitt första val, men jag fick skylla mig själv då jag hade missat att registrera mig på matematik 1-kursen på SU jag hade kommit in på. Den här dagen hade jag dock ingen föreläsning och inget seminarium, så jag unnade mig att sova ut. Och jag vaknade till en väldigt välkommen överraskning, Jenny. Som jag berättade förut har jag svårt att minnas exakt vad jag och Jenny skrev om. Sånt har en tendens att rinna mellan fingrarna i minnet till förmån för faktiska samtal och händelser. Men från den dagen skrev vi med varandra varje dag. Det började alltid likadant. Antingen att Jenny skrev och skickade en bild på sig, eller att jag skrev och hon svarade med en bild. Vi fördjupade vår bekantskap på vanligt vis. Hon berättade om sitt jobb. Hon var projektledare, en lägre chef på en grafisk designfirma i den engelska industristaden. Mycket uppdrag från ett e-cig-företag, något hon tyckte var lite omoraliskt. Jag berättade om den komplicerade relationen till min familj, min bror som jag aldrig pratade med trots att vi bodde under samma tak, och min uppväxt i Enhörna. Hon berättade om sin familj. Där var det relationen till modern som var krånglig, medan Jenny och sin syster var väldigt nära. Hon skrev om sin uppväxt i Bromma och Stockholms stad. Poddar vi gillade, musik vi lyssnade på. Jag tipsade henne om Neutral Milk Hotel och hon var receptiv för mina tips. Jag reagerade med ett hjärta i Messenger när hon en morgon bifogade en skärmbild där hon hade inkluderat låten In the Aeroplane Over the Sea i en spellista. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing. Jag var mottaglig för Jennys tips också och skickade tillbaka en dump av omslaget till Ride-plattan Going Blank Again som jag lyssnar på Spotify. En kväll diskuterade vi våra drömmar och mål i livet. Jag copy-pastade mitt passande namngiva Google Drive-dokument Bucket List. Citat. Chocka mig ordentligt. Få en tjej. Ha sex. Göra ett spel. Tjäna mycket pengar. Starta ett band. Spela in en skiva. Spela live. Bruka någon illegal substans. Ha en populär YouTube-kanal, vara med i en film, vara bra på att vara social. Den måste jag nog ha skrivit, ja, när jag var 13 år gammal, typ. Endast ett fåtal punkter var avbockade. Jenny drömde om att plugga till djurskötare. Hon hade tidigare jobbat som receptionista på en veterinärklinik. Och nu pluggade hon naturvetenskap distans på komvux. Hon gillade verkligen djur. Det gjorde jag också. Hon hade två katter, Timmy och Monty. Min fader, hos vem jag bodde då, hade också två katter, Selma och Sture. En annan listpunkt Jenny hade var att någon gång flyga i första klass. Hon var rätt berest. Inte så mycket som Daniel Lampinen kanske, men hon älskade att resa. Och hon hade varit på många platser i världen. Jag inser att det låter tråkigt när man beskriver det så. Hälften av alla tjejer på Tinder skriver ju just att de älskar att resa. Men Jennys intresse verkade genuint. Det var ett uttryck för en upptäckarlusta jag själv kunde relatera starkt till. Det var inte bara att hon tyckte om att åka till olika huvudstäder och supa ner sig. Hon ville se allt vad världen hade att erbjuda och det tycker jag är ett mycket sympatiskt drag. Men första klass hade hon aldrig rest i. Jag ska inte påstå att hon var fattig, men hon hade väl helt enkelt inte den ekonomiska stabilitet som krävs för att flyga i sån lyx. Jag undrar vad hon hade för förväntningar på dyr i kabinen och hon tog på skämt upp ett avsnitt av My Dad Wrote a Porno, en av hennes favoritpoddar. Huvudpersonen i boken poddarna läste upp skulle flyga någonstans och då det var på en affärsresa unnades hon en flärdfull färd. En i första klass. Eller till och med mer än så. Nämligen blev huvudpersonen medbjuden till ett hemligt loft på planet där de hade en orgie. Jag skrattade och frågade Jenny om det var så hon väntade sig upplevelsen. Hon skulle inte ha något emot det, svarade hon. Hon hade aldrig varit på en orgie, men tyckte det verkade vara en upplevelse, en som hon ville ha i bagaget. Så det var väl en annan punkt på hennes bucket list. Jag fick medge att det låg något i att kunna påstå att man har varit på en orgie, men jag gjorde en utläggning om mitt generella hat mot fester och andra sociala sammankomster. Folk och fest, det är vad jag hatar mest. För mig slutar det alltid med att jag står eller sitter ensam i ett hörn och känner mig patetisk och deppig. Eftersom jag inte heller denna gången har lyckats vara nog social. Man dricker lite och drar hem. Antagligen skulle samma sak hända på en orgie. Skulle det hända skulle jag ta tag i det och dra med det in. Blinksmile. Jag har inte ett särskilt visuellt sinne, men den tydliga bilden som uppstod gjorde mig genast upphetsad. En naken Jenny som tog tag i min nakna kropp och bjöd med mig på diverse sexkapader. Visserligen skulle ett flertalet andra personer ha varit inblandade i det verkliga scenariot. Men i mitt huvud såg jag bara oss två. Vi fortsatte diskutera ämnet sex. Tidigare hade Jenny nämnt något om en osäkerhet hon hade över sin kropp och sin ålder. Jag hade, utan att vara för framåt, försökt uttrycka min syn genom att skriva Det finns ju vissa yngre män som gillar något äldre kvinnor. Jag visste inte då om hon förstod att jag syftade på mig själv. Sen kom vi in på antidepressiva. Jenny tog sertralin och jag escitalopram. För att kunna knyta an det till ämnet vi tangerade innan frågade jag om hon hade upplevt bieffekter av medicinen. Inga särskilda nu när hon hade tagit det i så många år, svarade hon. Som svar på den underförstådda motfrågan tog jag upp kåtheten, upphetsningen, libidon, den sexuella lusten. För mig hade den markant gått ner i styrka. Jag var inte helt uppmärksam när Jenny svarade att hon också hade känt av liknande saker när hon för länge sedan började ta sitt sertralin. En annan tanke flöt i mitt huvud. En möjlighet, en risk. Med tonåringens underutvecklade hjärna trotsade jag alla mina vanliga sociala spärrar och skrev att jag dock hade varit kåtare i kvällen på väldigt länge. Ångesten slog till så fort jag tryckte med tummen på den blåa pappersflygplansformade regionen av min då 2 år gamla mobil. Något behövdes för att distrahera mig, eftersom mina tankar och känslor vid det här laget arbetade i symbios med ett gemensamt mål av att utplåna allt hopp i min kropp. Hade jag förstört allt? Vad nu detta jag skulle ha förstört var? Då blinkade den multifärgade LED-lampan ovanför den låsta mobilskärmen grönt, som indicerade att jag hade fått ett meddelande på Messenger. Det han ögnade igenom innan jag låste upp mobilen fullständigt var inte vad jag hade föreställt mig. Jag hade i desperation funderat på, det är ett för svagt ord, snarare förde jag en rationalitetens kamp om hur jag skulle göra för att lappa ihop skadan jag orsakat. Men Jenny svarade att hon också var kåt. Hon undrade hur kåt jag var. Som om det hade varit en gradering jag haft med mig hela livet började jag beskriva en skala för olika nivåer av sexuell upphetsning. Nivå 1 var när man har stånd. Man kan onanera eller penetrera om man vill, men man kan lika gärna vara utan. Nivå 2 är när ens tankar förs till sex. Man ser en tight t-shirt på stan på någon utan BH och man börjar fundera över hur personen skulle se ut utan den där tröjan och utan resten av kläderna. Nivå 3 är fullfjädrad kättja. Man har puttats över krönet. Det är vid den här nivån man får svårt att kontrollera sig. Det är nu man måste ursäkta sig och besöka en offentlig toalett för att ta hand om det pulserande problemet om man befinner sig bland folk. Vilken nivå är du på? Nivå 4? Eller kanske 5? Även om jag inte hade definierat så höga nivåer verkade hon förstå. Jag var så kåt att jag hade lite ont i magen att jag nästan mådde illa. Från vad hon beskrev kände hon likadant. Jag hade inte varit så upphetsad på kanske 5 år. Det är inte säkert att det var riktigt så grovt för Jennys del, men det var i närheten. Hon hade inte haft sex med sin sambo på någon månad minst. Så bra för deras förhållande. Som ni förstår utifrån hur jag beskrev nivå 3 kunde jag inte hålla mig mycket längre utan meddelade Jenny så icke-franska ord som möjligt att jag var tvungen att ta hand om en sak innan jag fortsatte skriva. Och hon informerade mig om att hon skulle gå och kolla om hennes kille ville ställa upp på sex och att ifall han inte hade lust skulle hon sköta det själv. Var situationen moraliskt försvarsbar? Hon var i ett 5 år långt förhållande. Jag var en kysslös oskuld. Men det var inget mellan oss. Vi var bara 2 myndiga individer som efter att ha diskuterat vår ömsesidiga upphetsning tillfälligt drogs undan för att ta hand om våra egna naturliga behov. Nu var det dock inte tillfälle att känna skam eller skuld, oavsett hur omständigheterna råkade se ut. Jag var ofantligt kåt och hon också. Det var ett problem med en enkel lösning. Och både jag och Jenny, på varsitt håll, la all tillgänglig energi på att lösa det.
Och så kort jag är! Och vad kort jag är! Och vad kort du gjort mig!
Var det löst, och det blev det. Det tog längre tid än jag hade väntat mig och krävde den externa hjälpen av internetpornografi. Jag får väl skylla på estaloprammet. Men det var så himla skönt, otroligt sådant. Att bli av med alla kroppsliga och sinnliga spänningar. Jenny hade tvingats lösa spänningarna manuellt, liksom jag. Fast efter vad hon nu skrev hade hon aldrig lyckats komma av egen hand. En riktig lampen en motsats, bara av sex. Konstigt, men det verkade ha varit skönt för henne också. Skulle dramaturgin vara perfekt hade våra klimax skett i precis samma tillfälle. I en film hade det korsklippts mellan våra ömsesidiga stunder av extas. Men nu när det var på riktigt, speciellt med tanke på att Jenny inte fick ett ordentligt avslut, var så inte fallet. Här markeras i alla fall punkten för min första ömsesidiga sexuella upplevelse. Det var klart att jag förstod att en gräns hade korsats, speciellt morgonen efter när stundens hetta hade släppt. Jag var osäker på hur jag skulle förhålla mig till det som hade hänt. Ska man tassa försiktigt kring ämnet, kanske nämna det i förbifarten? Eller helt enkelt ignorera händelsen? Räkna bort det som en fyllegrej gjord i den sexuella berusning vi båda hade känt? Jenny tog beslutet att föra det till tals. Hon var mer känslomässigt mogen och erfaren, så jag litar på att hon gjorde rätt i det. Det blev snårigt, men vi enades om att vi båda hade varit sexuellt frustrerade och hon hade dessutom druckit några glas vin. Det som hade hänt och det var bara att lämna det så och gå vidare. Inget hade förstörts. Nej, snarare hade något nytt uppstått. En dörr hade öppnats gällande det kroppsliga, det kötsliga. Jag hade alltid varit för försiktig för att ens ta upp ämnena sex, kåtma, som Jenny sa, och onani med kompisar, speciellt sådana av kvinnligt kön. Ängsligheten av en hyfsat nyväckt feminist? Kanske. Mycket bestod i att jag inte under några som helst omständigheter ville göra min vän obekväm eller äcklad. Eller kanske bara gammal hederlig blygsel. Men nu så. Premissen för min och Jennys relation hade ändrats. Det kändes spännande och frigörande. Den sexuella revolutionen hade äntligen gjort intrång på min personliga arena, frätt sig igenom mina sediment av skam och ängslan och fört med sig nya möjligheter. En dag, som så många andra, skrev vi med varandra. Under vårt första möte hade vi gemensamt kommit överens om att axiomet att det alltid är tråkigt när folk berättar om sina nattliga drömmar inte stämmer för oss. Jag ville till och med dra det så långt att jag hade föredragit att leva resten av mitt liv i ett konstant drömtillstånd. Jenny kunde inte riktigt hålla med, men hon instämde i att drömmar är väldigt intressanta och inte alls tråkiga. Troligen hade jag nämnt att jag hade haft en dröm om henne, minns inga detaljer. För när jag vandrade genom Södertälje centrum efter en sånglektion på den kommunala musikskolan, som vanligt i för dåliga kläder för den allt mer annalkande vintern, så skrev hon att hon hade drömt om mig också. Vad hände i drömmen? Det gick ett tag, sen svarade hon att hon inte kom ihåg. Min neuropsykiatriska utredning, som främst undersökte huruvida jag hade någon form av ADHD eller om jag bara var lat, skulle egentligen ha börjat redan under den sena våren 2018. Men jag missade det första mötet. Tog det vara ett indicium för både den första och andra slutsatsen. Istället blev det uppskjutet till slutet av sommaren. Det dröjde till någon gång i oktober, efter att jag hade stiftat bekantskap med Jenny, innan det började på riktigt. Tidigare hade jag genomgått en basutredning där de kom fram till att det fanns skäl att propert utreda mig för ADHD och autism. Då blev jag skickad till Cereb, en privat klinik som hade en filial i Södertälje. Jag minns tydligt en sak som hände under mitt första besök på Cereb. Dagen innan hade jag och Jenny återigen sövat in på ämnet sex. Vi diskuterade våra turn-ons, åtminstone mina. Det var lite pinsamt att erkänna. Kom igen då, jag dömer inte. Okej, incest, främst mor, son, men bror och syster går väl an också. Hon verkade föga förvånad och snarare som att hon hade förväntat sig just det på sättet jag tassade kring avslöjandet. Incest var inget Jenny personligen tände på, snarare något hon äcklades lite av, som de flesta känner. Men hon var ändå lite nyfiken, och när jag erbjöd mig att länka en sak som kotade upp mig var hon intresserad av att ta del av materialet. Det jag skickade var pornografi i form av en fejkad sms-konversation mellan en bror och en syster. Sexuellt laddad, lång uppbyggnad. Bror, syster, där går min gräns. Kusiner är för vanilj. Nu var det dock Cereb som gällde. I Södertälje höll de till i den privata psykologkliniken Eder och Lados lokaler mittemot Sankta Ragnhilds kyrka. Bredvid Café Dubai som hade flyttat dit från Västergård. Vattenpipor, musik, återigen vattenpipor. En kamel av plast eller gips förmodligen, anmärkte jag när jag och min mor närmade oss mottagningen. Det var en väldigt fin interiör, träbjälkar och sten. Men skorna skulle av, strikt skogräns och inga skoskydd. Receptionisten bad oss vänta i ett rum med en soffa efter att vi hade anmält oss. De flesta andra som satt där var föräldrar. Med barn som man fick anta var stökiga vanligtvis, men som nu hade blivit disciplinerade. Tämjda för att framstå som presentabla i det offentliga rummet. Jag passade på att besöka faciliteterna för att tömma två kroppsöppningar, ni får gissa vilka, innan vi blev inkallade. Min vana trogen plockade jag upp min mobil, grönblinkande som en barndomshjul. Jenny. Jag höll för ögonen och låste upp mobilen. Någon slags tvångshandling av att jag ville läsa hela meddelandet på en gång, istället för uppdelat i det man ser på låsskärmen och det man får när låset är brutet. Skenet kan ju bedra. Av de tre animerade prickarna att döma skrev hon just då ett meddelande som uppföljning på vad hon redan hade meddelat. Du, den där incestlänken du skickade igår. Och så kom det. Den var rätt effektiv. Jag blev väldigt kåt. Jenny hade läst igenom det pornografiska materialet jag hade försett henne med. Och inte blivit äcklad, utan istället upphetsad. Två känslor som förvisso kan vara besläktade ibland när det kommer till sex. Och så kom det sig att jag på mitt första utredningsmöte steg in i rummet med ett pulserande vrålstånd. Mötet i sig var som man kan förvänta sig utifrån premisserna. Psykologen ställde frågor till mig och min mor om min barndoms och mina nuvarande problem och beteenden. Formulär jag hade fyllt i på förhand gicks igenom och ytterligare frågor ställdes både av psykologen och mamma. Den kommande månaden skulle markeras av ett par till liknande besök, fast på tu man hand. När jag var hemma igen på kvällen hade jag i smyg köpt ett sexpack 3-5-or för att unna mig. Inte för att morsan eller min låtsas pappa rakt igenom hade förbjudit det, men jag hade börjat märka deras dömande blickar och oroliga kommentarer de stod min mamma för. Jenny och jag hade bestämt att vi skulle prata över Messengers röstsamtalfunktion. Stämt röstträff så att säga. Jag fick lov att vänta till majoriteten av hushållet hade gått och lagt sig. Gick och till synes förberedde mig för att sova och som för att vänta på varmvattenberedaren slog jag på kranen och öppnade ölburkarna i bruset. Sen tog jag mig ner till vardagsrummet efter att ha plockat på mig ett ölglas. Skum faller mig inte i smaken, så jag utnyttjade kunskapen Jenny hade delat med sig från sin tid som bartender om hur man skulle vinkla glaset i 45 grader för att undvika skumbildning vid upphällning. För att vara första gången jag och Jenny pratade i telefon gick det väldigt bra. Med tanke på min minst sagt ojämna sociala förmåga, i ett sammanhang kan jag framstå som helt normal eller till och med karismatisk, och i ett annat är jag en urspårad sociofobisk autist, så gick det oväntat bra. Förmodligen hade jag inte ens behövt den lilla skjutsen alkoholen gav mig. Vi fortsatte på ett ämne vi hade rört vid tidigare, barndomen och skolgången till och med gymnasiet. Centrala ämnen i mitt liv. Dels för att de utgör en ansenlig mängd av mitt liv, även i skrivande stund. Dels för att jag hade lagt en så stor känslomässig vikt vid perioden att jag redan då började gå i tankar om att utvinna något litterärt ur den känslomässiga råvaran. Jenny tog upp en händelse från när hon var på en gymnasienollning. De befann sig i Tantolunden och det var mycket supande under kvällens gång. På något vänster slutade det med att Jenny hade tagit av sig alla sina kläder, underkläder inkluderat. Pinsamt såklart, men hon uttryckte också att hon hade tyckt det var lite kul också. Röstsamtalet pågick länge och var så roligt för oss båda att de vanliga avfarterna inte togs. Var någon av oss tvungna att gå på toa, då var det inte läge att avbryta, utan vi tog bara en tillfällig paus för att återuppta ifrån där vi lämnade snart därefter. Det var en underbar kväll. Jag skulle ha föredragit att ta det med henne i köttet för att anglicera. Det skulle hon också gjort, men substitutet var kraftigt nog för att släcka den törsten tillfälligt. You are one of the certain people.
Laughing.